Välkomna till lektion nummer 5 i kursen PDA-applikationer med .NET. Idag så ska vi prata om datatyper i .NET och C#. Och det motsvarar kapitel 3 i kursboken, The .NET Type System. Om vi börjar med att titta på bild 1 på webbsidan så ska jag inte prata så mycket om den, för att det är bara repetition av objektexempel.java som vi såg i förra lektionen, lektion 4. Vi gjorde ett Java-program som innehåller en klass som heter person, och så har vi en annan klass som heter objektexempel som innehåller en main-metod. Och vad den main-metoden gör är att den skapar ett par objekt av klassen person och anropar metoden lönesumma i dem. Och det som vi kanske kommer ihåg från det exemplet, det var att den här rödmarkerade raden där det står int en summa är lika med person.lönesumma, den fungerar inte. Vi försöker där anropa metoden lönesumma i, ja, det finns ju inget objekt där, utan vi försöker anropa den i själva klassen. Så vad är det för, vilken persons lönesumma är det då man försöker räkna ut? Tittar vi sen på bild 2 så ser vi utmatningen från det programmet efter att man då har tagit bort de här felen då, som gör att det inte går att kompilera. Och går vi ner sen till bild 3 så ska vi komma in på C#. För här har vi nämligen egentligen precis samma program fast skrivet i C# istället. Om vi tittar på bilden här så ser vi att det är bara de blåmarkerade delarna som skiljer sig från Java-programmet. Till exempel själva klassen person ser exakt likadan ut. Och det är ganska små skillnader mellan Java och C# som vi ser. Och det kan ju då dels bero på att Microsoft har snott hela idén från Sun och försökt kopiera Java. Eller så beror det på att det är så här den här typen av språk ser ut. C++ ser också ut ungefär likadant. Om vi tittar på den röda raden så har vi samma fel som vi hade när vi körde Java. Nämligen att vi försöker anropa metoden lönesumma för att slå ihop lön och bonus för en person. Men vi har ingen person än så länge. Vi har inte skapat någon person med något new-anrop. Utan vi försöker anropa lönesumma i själva klassen person. Och själva klassen person har ingen lönesumma. Utan det är bara enskilda personer som har det. Det här är ett program som inte fungerar så bra om man kör det på en handdator med Pocket PC. För där så finns det inget konsolfönster, så de här utmatningarna med system.console.writeline, de skulle bara försvinna. Det där är ju en sak som man får tänka på, för att det är ganska vanligt när man debuggar program att man lägger in lite utskrifter här och där för att se vad som händer. Men kör man på Pocket PC så måste man alltså göra på något annat vis, för det funkar inte att bara skriva ut saker med writeline på det här sättet. Bild 4 handlar om egenskaper, och egenskaper är någonting som är ganska vanligt, bland annat i objektorienterad programmering. Och det betyder helt enkelt medlemsvariabler. Säg att man har en klass, säg klassen bil, och sen har varje bil en färg och en vikt. Då är ju färgen och vikten egenskaper hos bilarna, och även medlemsvariabler i klassen bil. Och i vårt exempel här med klassen person, känns sen tidigare, så har varje person en lön och en bonus. Och lönen och bonusen är egenskaper hos personen. Nu så brukar medlemsvariabler av den här typen som beskriver egenskaper alltid vara privata. Det vill säga de är bara åtkomliga inifrån klassen. De kan vara protected också, så är de lite mer åtkomliga. Men utifrån, från helt andra orelaterade klasser, så ska man inte kunna gå in och vare sig titta på eller ändra i de här egenskaperna. Och därför så är det vanligt både i Java och i C++ att man gör så kallade setters och getters. Alltså särskilda metoder som bara är avsedda för att hämta värdet på respektive ändra värdet på en egenskap. Och tittar vi på egenskapen lön, eller medlemsvariabeln lön i klassen person här på bild 4, så har vi metoden setLön som man gör att man kan ändra lönen, och getLön som gör att man kan hämta lönen för en person. Och går vi ner och tittar på användningen sen i main-metoden, så ser vi på de här rödmarkerade raderna nummer 22 och 23 att vi försöker först hämta lönen, eller fel, först försöker vi sätta lönen till 39 000. Genom att skriva Kajsa.lön är lika med 39 000, och då går man då in i objektet Kajsa och försöker sätta lönen. Men det går ju inte då, eftersom lön är private deklarerad och man får inte komma åt lönen på det viset, så vi kommer att få ett kompileringsfel. Och samma sak på rad 23 där vi försöker hämta lönen genom att skriva då kajsa.lön i ett uttryck här för att lägga ihop med strängen. Kajsas lön är lika med. De där raderna ger kompileringsfel och istället så ska man då använda sig av setlön och getlön som vi ser på de följande två raderna. Just eftersom det här med egenskaper i objekt är en sån vanlig sak när man programmerar så har C-sharp en alldeles speciell mekanism just för hantering av egenskaper eller properties som man säger på engelska. Tittar vi på bild nummer 5 så hittar vi ytterligare en variant av vårt exempel med klassen person men skrivet i C-sharp och med såna här egenskaper eller properties. Vi ser att klassen person har fortfarande en private deklarerad variabel som heter lönen i det här fallet. Och den får vi fortfarande inte komma åt direkt. Men längst ner i klassen, rad 11 till 14, så har jag använt C-sharps properties eller egenskapsmekanism för att göra en getter och en setter för lönen. Vi ser att det står public int lön och sen kommer ett block med fiskmåsparenteser. Och där står det get och return lönen och set lönen är lika med value. Och det där gör då att man sen på, om vi tittar i main-funktionen, rad 20 och 21, så kan vi använda det här lön som om det var en medlemsvariabel som man kunde komma åt direkt. Jag skriver kajsa.lön till deras 39 000 och sen på nästa rad så hämtar jag värdet av lönen genom att skriva kajsa.lön. Nu skulle man ju kunna tycka att om vi bara public-deklarerade den här variabeln, en medlemsvariabel, så skulle man ju kunna komma åt den direkt på det här viset. Så varför krångla och gå via särskilda metoder? Men idén med det hela är att man vill ha kontroll. Jag vill i klassen person veta precis hur åtkomsterna av lönen går till. Och därför vill jag ha metoder. Det skulle ju kunna vara så att jag någon gång i framtiden gör om lönen så att den lagras i en annan valuta och så måste den räknas om då varje gång den ska hämtas. Och då vill inte jag behöva ändra resten av programmet utan det ska räcka med att ändra bara i klassen person. Och därför då så använder jag en sån här C-sharps egenskapsmekanism för att göra en getter och en setter som då funkar som om det var metoder eller medlemsfunktioner i klassen. Nu ska vi gå ner till bild nummer 6 och prata om värdetyper och referenstyper. Det är så att både Java och C-sharp har såväl värdetyper som referenstyper. Och tittar vi i figuren här så har vi fyra variabler, x, y, z och t. Där x och y är variabler av en värdetyp, vi säger till exempel heltal. Och z och t är variabler av en referenstyp, det är någon klass. För x och y, värdet 17 där, ligger ju lagrat direkt i variabeln. Så själva värdet ligger i variabeln. Man kan ju se en variabel som en liten låda där man kan lägga någonting. Och i värdetypsfallet x och y så är det alltså värdet, i det här fallet 17, som ligger där. Men z och t, de variablerna är inte av någon värdetyp utan det är en referenstyp. Och i den lilla lådan som är variabeln så ligger inte något värde utan där ligger istället en referens. I en del andra sammanhang talar man om pekare, men i vilket fall som helst så är det en referens till det riktiga objektet som ligger lagrat någon annanstans. Och i Java är det så att enkla data som heltal och tecken, de är värdetyper, de ligger direkt i variabeln, medan alla objekt man skapar är referenstyper. Och det funkar ungefär likadant i C-sharp, att enkla data som heltal, flyttal, tecken, det är värdetyper, ligger direkt i variablerna. Medan alla klasser och de objekt som man skapar och klasserna, det är referenstyper. Och vi ser också då att fast z och t är två olika variabler så pekar de på samma objekt. De refererar till samma objekt. Nu ska vi titta på ett programexempel som fixar till det just med de här variablerna x, y, z och t som vi såg i bild 6. Så vi går till bild 7 och programmet referenstyper.cs, alltså ett C-sharp-program. Vi har fortfarande klassen person, där varje klass har en lön och ett bonus. Och så om vi går ner och tittar i main i den metoden, så har vi variablerna x och y som är heltalsvariabler, och variablerna z och t som är av typen person. Och på rad 24, det första som händer är att vi skriver x till deras 17, det vill säga vi tar talet 17 och lägger i variabeln x. Sen på nästa rad så skriver vi att y till deras x, och det som händer där är att vi kopierar x till y, alltså innehållet i x som var 17 kopieras till y. Då har vi alltså två kopior av talet 17 som ligger i x och y. Sen på rad 26 så skapar vi en ny person och lägger i variabeln z, eller det gör vi egentligen inte, utan det vi har är en referens till den nya personen som läggs i variabeln z. Och sen på rad 27 så gör vi en tilldelning, t tilldelas z. Och då är det inte så att vi kopierar personen, utan det vi kopierar är själva referensen. Så att i variabeln t så kommer det nu att ligga en annan referens till samma person. Och då har vi fått det precis som vi har på bild 6 där ovanför, att x och y innehåller två kopior på 17 och z och t refererar till samma person med lön och bonus. Och det här med att det ena är värdetyper och det andra referenstyper, det får betydelse nu senare i programmet när vi ändrar på en av två variabler. Om vi på rad 30 sätter x till 42, ja, då har vi ju ändrat innehållet i variabeln x, men vi har förstås inte ändrat variabeln y, så skriver man ut y precis efteråt så innehåller y samma värde som tidigare, för variabeln y har ju överhuvudtaget inte med x att göra. Det är en egen kopia av 17 som ligger där i. Men sen då, när vi håller på med referensvariablerna z och t, om jag skriver z.lön tilldelas 42, ja, då följer referensen som finns i z till det här personobjektet och jag ändrar den personens lön till 42. Men samma personobjekt pekas ju ut av referensen i variabeln t. Så om jag sen skriver ut variabeln t.lön eller innehållet i fältet t.lön, ja, då kommer det visa sig att på något magiskt sätt så har även personen i variabel t ändrats. Men det är ju inte så magiskt då, för att det är ju samma person som helt enkelt pekas ut av två olika referensvariabler. Och det här ser man då i bild 8 där vi har utmatningen från programmet. Vi ser att när jag ändrar x så ändras inte y, men när jag ändrar z:s lön så har t:s lön också ändrats. Det här med värde och referenstyper, det är någonting som man får hålla reda på även i samband med anrop av metoder. Om vi tittar på bild nummer 9 så har vi ett C-sharp-program som heter anrop.cs, som börjar med samma definition av klassen person som vi har sett tidigare. Och sen kommer klassen anrop som förutom main-metoden innehåller två metoder som heter tar ett värde och tar en referens. De två metoderna tar som argument dels ett värde och dels en referens, vilket man ju hör på namnen på dem. Tittar vi i main så har vi en värdevariabel av typen heltal, nämligen x, och en referensvariabel av typen person, nämligen z. Vi ger dem initiala värden genom att sätta x till 17 och sätta z till att referera till en ny person. Och vad händer sen? Jo, vi anropar de här två metoderna, tar ett värde respektive tar en referens. Och när vi sen tittar på utmatningen som finns i bild 10 så kommer vi att se att när jag har anropat tar ett värde med x som argument, trots att metoden tar ett värde försöker ändra sin parameter, så kommer x inte att ha påverkats. För att det som händer när man anropar en metod med en värdevariabel som argument, det är att det skickas en kopia. Det är ungefär som när man gör en tilldelning av en annan variabel, så kopierar man värdet till den andra variabeln. Och på samma sätt kopierar man ett värde till den här variabeln i, som är metoden tar ett värdesparameter. Så att när den gör i tilldelas 99, då är det alltså den kopian som ändras. Variabeln x med original 17 ändras inte. Däremot när jag anropar tar en referens med z som argument, då skickar jag med en referens till den här referens, den här personen som jag refererar till. Och när metoden tar en referens, ändrar lönen på den personen, ja, då kommer det att visa sig att den person som pekas ut av z, det är faktiskt den personen som har ändrat lönen. Så att jag kan ändra innehållet i en referensvariabel i en metod som jag skickar till den metoden. Det kan jag inte när jag skickar en värdevariabel till den, utan då är det bara en kopia som kommer att ändras. Så att i det här fallet, x ändrades inte i main-metoden, men z ändrades. Och vi ser då på bild 10 hur utmatningen från programmet ser ut. Vi ser att före anropet hade x värdet 17 och efter anropet så har x fortfarande värdet 17. Och före anropet har z-lönen 75, men efter anropet så har z:s lön ändrats till 99. Vi ska strax titta på hur man i C# kan definiera egna värdetyper som fungerar ungefär som klasser, förutom just att de är värdetyper och inte referenstyper. Men innan vi gör det så ska vi titta lite på typsystemet, alltså alla typerna och hur de fungerar i C# och i .NET. Vi börjar med bild 11 där vi har samma klass person som tidigare, förutom att jag bytt ut alla förekomster av nyckelordet int, alltså heltal, mot system.int32. Det är nämligen så här att int är egentligen bara ett alias för just system.int32. Och var kommer då system.int32 ifrån? Jo, vi tittar på bild 12. Och där ser vi att där har vi ett antal datatyper med .NET-namn och C#-alias och Visual Basic-alias. Det är nämligen så här att de här datatyperna som vi jobbar med i C#, int och float och bool och string med flera, det är egentligen inte C# egna datatyper, utan datatyperna finns i .NET. Det är alltså ett gemensamt system för att hantera data och datatyper som finns i .NET och som kan användas av de olika språk som man använder när man programmerar i .NET. Vi ser att jag har en kolumn med C#-alias och en kolumn med Visual Basic-alias. Så om man då skriver int i C# eller integer med stort i Visual Basic, så kommer bägge de datatyps-aliasen att egentligen beskriva .NET-datatypen system.int32, som är ett 32-bitars heltal med värden från ungefär minus 2 miljarder till plus 2 miljarder. Och det gör ju att man kan dels programmera på ett likartat sätt i olika språk, och sen så kan man få de olika språken att samarbeta. Man kan till exempel ha ett klassbibliotek i C# som under vissa omständigheter kan anropas från Visual Basic-program. Tittar vi vidare i tabellen så har vi till exempel system.int64 som i C# kallas för long, även om man förstås kan skriva system.int64 också. Och vi har flyttal med enkel precision, eller 32 bitar, som heter float, men som i .NET heter system.single. Och vi har double som är 64 bitar breda flyttal som heter system.double i .NET. Och går vi neråt lite längre så hittar vi till exempel system.string.net, datatypen. Och där har vi ett C#-alias som heter bara string med litet s. Men jag tror att det är vanligare att man i C# skriver ut system.string än att man använder just det där aliaset. Däremot för int och float med flera så är det vanligaste att man använder aliaset. Nu ska vi gå ner till bild 13 och komma in på det här med egendefinierade värdetyper, som ni kanske minns att jag nämnde alldeles nyss. Ni kommer ihåg en tidigare bild där vi hade värdetypen heltal och en referenstyp person med lön och bonus. Då var det ju så att x och y var två variabler som innehöll ett värde, nämligen 17. Och likadant ser det ut så här. Likadant ser det ut i den här bilden. X och y innehåller varsin kopia av värdet 17. Men tittar vi på z och t, så förut när vi hade referenstyper så var det ju så att z och t egentligen bara innehöll en referens till det riktiga objektet. Men här så ser vi att både Z och T innehåller varsin kopia av vad som ser ut att vara en post av något slag som innehåller lön och bonus. Och hur gör man det där då? Jo, gå ner till bild 14 och titta. Så ser ni att det här är egentligen precis samma program som vi har haft tidigare med klassen person. Men vi har gjort en enda ändring och det är den rödmarkerade här. Nämligen där det stod klass på rad 1 i definitionen av klassen person. Så har jag bytt ut klass mot strukt. Och en strukt i C#, det är just, kan man säga, en klass som funkar som värdetyp. Nu så kan jag definiera variabler av typen person. Och tittar vi i main-metoden här då, som är samma main-metod som vi haft från förut, förutom då att den använder den här strukten person istället för klassen person, så ser ni att jag har två variabler Z och T. Där jag först på rad 26 skapar en ny person och lägger i variabeln Z. Och sen gör en tilldelning på rad 27, T tilldelar Z. Där jag kopierar Z till T. Och skillnaden nu jämfört med våra tidigare personprogram, det är just det att nu är person en strukt istället för en klass. Det vill säga en värdetyp istället för en referenstyp. Och när jag då gör T tilldelar Z, då kommer jag så att kopiera Z till variabeln t. Och vi får alltså det som vi såg i bild 13, att z och t innehåller varsin kopia av en person med lön 75 och bonus 100. Och det där kommer då att få en effekt sen när vi tittar på utmatningen från det här programmet. För ni kommer ihåg att jag ändrade lönen i personen z genom att sätta z.lön till 42. Och då när vi hade klassen person som var referenstyp och ändrade lönen i personen som pekades ut av variabeln z, ja, då var det ju samma person egentligen som pekades ut av variabeln t, eller refererades av variabeln t. Så att när jag då ändrade lönen i z så kom lönen i t att också ändras för att det var samma person. Men här så är det ju inte samma person, utan det är två olika variabler som har två olika personer i sig. Och därför så har T:s lön, när jag har ändrat Z:s lön, inte ändrats. Nu ska vi prata om arv i C#. Och tittar vi på bild nummer 16 så har vi en programsnutt som innehåller definitioner av tre stycken klasser. Djur, fågel och fisk. Och där är det så att klassen fågel ärver från klassen djur och klassen fisk ärver också från klassen djur. I C# så skriver man det med semikolon, där man i Java skriver extends. Man kallar djurklassen för basklass eller superklass och fågel och fisk de är subklasser eller härledda klasser. Och det är ju så att arvet innebär att de egenskaper som djurklassen har, de ärvs till subklasserna. Så att till exempel en fågel har förutom sitt vingspann så har den också namn och vikt som har ärvts från djurklassen. Tittar vi på bild 17 så har vi ett av många sätt att rita upp det. Pilarna där, från till exempel fisk till djur, betyder just arv. Och vill vi repetera lite om vad det här egentligen betyder då, så kan vi titta på bild 18 där vi ser att ja, alla fåglar är ju djur. Det är just det som arvet betyder. Och då är det ju inte så konstigt att eftersom fåglarna ju faktiskt är djur, så har en fågel alla de egenskaper som namn och vikt som ett djur har. Och vi ser att fiskarna är också en subklass, eller man kan se det som en delmängd av djuren. Och så har vi ormen Algot som bara är ett djur men inte vare sig fågel eller fisk. När vi nu har lärt oss hur arv fungerar i C#, så ska vi titta på polymorfism. Och därför går vi ner till bild nummer 19, där vi har en programsnutt som består av en main-metod. Där vi håller på lite med de här klasserna djur, fågel och fisk som vi tittade på alldeles nyss. Om vi börjar från början, på rad 16, så skapar vi ett nytt djur och lägger i variabeln djuret. Inget konstigt. På raden därefter, rad 17, så skapar vi en ny fågel och lägger i variabeln djur 2. Och det är just det som är polymorfism, att en fågel, eftersom den är ett djur eller ärver från djurklassen, så funkar den att använda som ett djur, till exempel att lägga i en djurvariabel. Samma sak på rad nummer 18, att vi skapar en ny fisk och lägger i djurvariabeln djur 3. Och sen så kan vi göra lite kopieringar här. Djur 4 får samma värde som djur 1 på rad 19. Och det var ju det här djuret som bara var ett djur, varken fågel eller fisk. Och vi kan även göra en ny tilldelning på rad 20 när djur 2 kopieras till djur 5. Och då kommer alltså både djur 5 och djur 2 nu att referera till den där fågeln vi skapade på rad 17. Så kan vi skapa en fågel och lägga i en variabel av typen fågel. Det gör vi på rad 21, inget konstigt där. Men trots att vi har kunnat lägga fåglar i djurvariabel så kan vi inte, som vi försöker på rad 22, lägga ett djur som bara är ett djur och inte någon fågel i en fågelvariabel. För att fågelvariabeln säger att här ska det vara en fågel, och fåglar är visserligen djur, men om vi tar ett djur då skulle det kunna vara till exempel en orm, och en orm kan vi inte lägga i en fågelvariabel. Däremot kan vi på rad 23 skapa en fisk och lägga i fiskvariabeln, men vi kan inte som på rad 24 skapa en fågel och lägga i fiskvariabeln fisk 2. Vi kan på rad 25 ta en fisk, nämligen den som anges av fisk 1-variabeln, och lägga i variabeln djur 6. Men vi kan inte som på rad 26 ta fisken i fisk 1-variabeln och lägga i variabeln fågel 3, för en fisk är ingen fågel, så vi kan inte lägga en fisk i en fågelvariabel. Däremot så skulle vi kanske tro att man kunde ta ett djur och lägga i en fågelvariabel, men vi har ju sett tidigare att det kan man inte göra. Och precis som vi fick ett fel på rad 22 när vi skapar ett nytt djur och ville lägga en fågelvariabel, så får vi på rad 27 ett fel när vi tar ett djur och försöker lägga i en fågelvariabel. Vi går till rad 28, och där igen så tar vi ett djur och lägger i en fågelvariabel. I alla fall när man tittar här på själva raden, för djur 2 är av typen djur och fågel 5 är av typen fågel. Men vi råkar komma ihåg att djur 2 innehåller ju en fågel. Så att fast den definieras som datatypen djur, så vet vi att den innehåller en viss typ av djur, nämligen en fågel. Så vi tar och talar om för C-sharp-kompilatorn att, hörru du, den där djurvariabeln djur 2, den innehåller faktiskt en fågel. Och då gör man alltså en explicit typkonvertering, eller en cast, som egentligen inte gör om innehållet i djur 2 till en fågel, utan den snarare säger då till kompilatorn att djur 2 innehåller en fågel. På bild 20 så kan vi se de felmeddelanden som uppstår när man försöker göra det här. De här konverteringarna som man inte kunde göra, till exempel från djur till fågel. Och tittar vi på bild 21 sen, så har jag då ritat upp vad som händer. Vi ser alla variablerna som refererar till några stycken objekt av typen djur och fågel och fisk. Och tittar man på de här röda pilarna så var det de som inte gick att göra. Medan du tittar på bild nummer 21 för att riktigt förstå hur det fungerar, så ska jag leka lite med ljudeffekter. Nu lägger jag på ett eko. Hej, hej, eko, eko.
Och nu lägger jag dessutom på en effekt som gör att min röst blir mycket ljusare.
Och så slår jag åt andra hållet och gör rösten mörkare.
Jag slår åt rätt mycket fortare.
Bild 22 fortsätter med samma exempel med djur, fåglar och fiskar. Men nu har jag dessutom lagt på ett antal konstruktorer och medlemsfunktioner eller metoder. En konstruktor är ju en metod som sätter medlemsvariabler och annat till lämpliga initialvärden. Och i metoden, eller rättare sagt klassen djur, så har vi här två stycken olika konstruktorer. En som tar en sträng som argument och en som inte tar några argument alls. Och tittar vi på den konstruktorn som tar en sträng som argument, så finns den på rad 4, sätter medlemsvariabeln namn till namn som Ja, man ser att det står this.namn tilldelas namn. Och this.namn är medlemsvariabeln, alltså egenskapen namn i det objektet. Medan namn är argumentet till konstruktorn. Jag sätter också vikten till 1. Den andra konstruktorn på rad 5, som inte tar några argument, visar hur man kan använda en annan konstruktor i samma klass från en konstruktor. Den här argumentlösa konstruktorn anropar den konstruktor som tar en sträng som argument, och det gör man med hjälp av nyckelordet this. Jag har också en helt vanlig metod, metoden beskrivning, som returnerar en sträng. Och om vi sedan går ner till klassen fågel, så har den dels en konstruktor som tar ett namn och ett vingspann. Och i den konstruktorn så kan man se hur jag kan använda basklassens konstruktor, alltså djurklassens konstruktor, med nyckelordet base, som står här mitt på rad 11. Och dels så finns det en annan konstruktor som inte tar några argument, och på samma sätt som i djurklassen så kan jag använda this för att anropa en annan konstruktor. Dessutom definierar jag metoden toString, som är en standardmetod i C-sharp för att översätta ett objekt till en sträng. Och som default så finns det en toString-metod som är definierad redan i klassen object, som är då den riktiga basklassen till alla objekt. Och den toString-metoden bara returnerar en sträng som innehåller typnamnet. Så att om jag till exempel anropar toString för djur när jag inte har omdefinierat toString, då kommer jag att få tillbaka strängen djur, djur. Klassen fisk har också två konstruktorer och en toString-metod. Om ni tittar på de två definitionerna av toString i fågel respektive fisk, så har jag skrivit new framför den i fågel och override framför den i fisk. Nu faller det nog lite utanför den här kursen i PDA-programmering att förklara exakt vad new och override gör. Men för den som vill bli en duktig C-sharp-programmerare så kan man titta på det. Och därför lämnar jag det som hemläxa åt den som är intresserad att ta reda på vad new och override gör för någonting. En ledtråd kan vara de utskrifter som vi sen får i main-metoden, där vi bland annat anropar beskrivning, men också toString-metoden. För att om ni tittar på till exempel rad 26, så skriver jag ut djuret djuret, colon, och sen står bara djuret, alltså den variabeln där. Och i och med att den står i en, ska vi säga, strängkontext, där den adderas till en annan sträng, så kommer den att konverteras till en sträng, och då är det metoden toString som anropas. Bild 23 innehåller utskrifterna från programmet. Men inte i .NET Compact Framework, för ni kommer ihåg att de här konsolutskrifterna på system.console med WriteLine, det funkar inte i Compact Framework. Eller funkar i alla fall inte på Pocket PC, för där finns det inget konsolfönster. Avslutningsvis, bild 24 handlar om mån. Och det är nämligen så här att alla de här C-sharp-exemplen i den här lektionen har jag provkört dels med Visual Studio, men också med Mono, som finns under Linux och som är en öppen källkodsimplementation av .NET. Det gör att man alltså kan både utveckla, kompilera och köra .NET-program i C-sharp på Linux och på macOS också. Så att .NET är egentligen inte bara en ren Windows-grej. Däremot så är det så att Mono klarar inte de här grafiskt gränssnitt-klasserna med Forms med mera, utan man måste använda helt andra GUI-klasser. Och det är ju en ganska stor begränsning. Men rena sådana här språksaker som att jobba med datatyper och skriva ut på konsolen, det kan man göra med Mono. När det gäller läsanvisningar så är det kapitel 3 som man ska läsa. Och det kan ju hända att den går in lite för djupt för vad som är nödvändigt i den här kursen. Men om ni är intresserade så finns det i alla fall ett antal instuderingsfrågor som ni bör gå igenom. Och sen finns det dessutom programmeringsövningar. Och programmeringsövningarna till den här lektionen, det är alltså att, som det står längst ner, provköra åtminstone ett par av de här exemplen i Visual Studio. Och eftersom vi nu använder oss av konsolutmatning så går det inte att köra det här på en Pocket PC som vi har gjort tidigare i den här emulatorn, utan vi måste skapa konsolapplikationer. Och då måste man skapa konsolprojekt i Visual Studio, inte smart device-projekt. Men det finns en beskrivning, om ni klickar på den här länken där det står här, så kan ni se lite mer detaljerat hur man gör. Tack för idag!